Du lyssnar på Älskade dyslexi, en samtalsserie där vi lär oss mer om dyslexi. Serien är framtagen av Prinsparets stiftelse och Storytel. Och programledare är jag, Eva Röse. Nu kör vi! Övervinn läs- och skrivsvårigheter. Kan man bli journalist eller författare om man har dyslexi? Klart man kan. Selma Lagerlöf, Helene Tursten, Moa Martinsson och Mariama Jobb är bara några författare som har dyslexi. I det här avsnittet ska vi prata om vad som krävs för att övervinna läs- och skrivsvårigheter. Och till min hjälp så har jag bjudit in Marika Habbe som arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Och det är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. De arbetar för att alla barn, unga och vuxna ska ha rätt att lära sig utifrån sina egna förutsättningar och ha förutsättning att nå målen för sin utbildning. Välkommen Marika!
Tack så mycket!
Härligt att du är här! Och innan vi får höra mer från dig så har jag även bjudit in författaren Staffan Nordstrand som också har dyslexi. Staffan är en uppskattad författare som står bakom en rad böcker. Men vägen till författaryrket har inte alltid varit en dans på rosor. Och skoltiden beskriver han själv som ett helvete. Och det och mycket mer ska vi få höra mer om nu. Och välkommen till dig också, Staffan.
Tack.
Ja, det här var ju en inledning. Ett helvetes skoltid. Kan du berätta om din upplevelse av dyslexin och hur den har präglat dig sen i din roll som vuxen och som författare?
Som vuxen så har den... Den har gett mig drivkraft, jävlar anamma, en vilja att övervinna och visa andra att jag kan, trots min dyslexi.
Mm. Var det den sporren eller den här fighten mot väderkvarnarna så att säga som ledde dig in på den här banan? Eller hur såg den banan ut? Om skolan var ett helvete och du kämpade och slet med bokstäverna så är man ju nyfiken på att höra hur du hamnade där du är nu.
För det första ska jag säga att skolan var ett helvete så tillvida att jag gick inte till skolan. Jag började skolan när jag var 17 år i stort sett. Jag hade mer skolkdagar än skoldagar.
Mm.
Så där jag behövde inte bråka med bokstäverna. I och med att jag var så dålig på att ta hand om bokstäverna så blev det så att jag bråkade mer med andra elever ute på rasterna. Och blev en pina för lärare och rektorer. Och blev med det och flyttade runt omkring i landet hos fosterhem och olika barnhem och så vidare. Mm-hmm. Så att skolan, den hade nog inte det riktiga livet för mig som har för många andra. Eller har för många andra. Och när jag sen då, som 17-18 år bestämde mig för att jag skulle läsa in 7an, 8an, 9an på Eriksdalsskolan. Så var det med en helt annan motivation. Än jag tror att någon annan kan uppleva.
Men lärde du dig läsa då? När det var så?
Ja, jag var stort sett analfabet. Jag bodde på Stockholms gator.
Och hur lärde du dig läsa? När du gick i 7-8 då? När du läste in det här?
Nej, hur jag lärde mig läsa. Jag vet inte vad jag ska säga om det faktiskt. Jag vet inte hur jag lärde mig läsa.
Nej. Och skriva?
Nej, jag kunde stava ett ord.
Men nu har du, när vi sågs här i morse så kom du med en stor kasse med alla dina böcker som du gav till mig.
Men vägen dit har varit lång. För att när jag berättade för Marika innan du kom, lite av min väg från Stockholms gator och fram till det att jag förändrade mitt liv med, det var kärleken som förändrade mitt liv. Jag kom att träffa en tjej som skulle bli lärare, som skulle börja på lärarhögskolan. Och det var ju två motsatta poler. Mm. Jag var ju busen på stan och hon skulle bli lärare och levde ett helt annat liv. Så att hon hjälpte mig mycket igenom.
Mm.
Tillsammans med att jag kände att jag inte kunde komma dit jag ville om inte jag tog i det själv.
Mm.
Så därav Eriksdalsskolan då.
Och då den här vägen, alltså, på vilket sätt, alltså, hur har det präglat dig då som författare? När du sen bestämde dig för, hur bestämde du dig för att du ville börja skriva böcker?
Nej, det var lite annorlunda faktiskt. Det är därför jag lägger fram boken Under floden framför mig. Bara för att det tog mig 4 år att göra den här boken. betydligt längre tid än vad jag skulle göra för någon annan. Och det var ett kall, kan man säga.
Är det din första bok?
Ja, det är min första bok. 2010 kom den ut.
Staffan har en bok framför sig här, en tjock, tjock bok som heter Underfloden.
600 sidor. Mm. Och syftet med den, det var att jag ville beskriva hur människor lever i Sydostasien. För jag kommer att jobba i Sydostasien som chef för ett multinationellt byggbolag. Mm. Och med det då så kom jag väldigt nära prostitution, jag kom nära människohandel, droger och vapenhandel. Och jag bestämde mig för att jag skulle lära mig samhället. Och att skriva någonting därefter som handlar om en instruktion hur samhället ser ut, det skulle ingen läsa. Så att, det blev så att jag använde romaner som ett verktyg. Faktiskt för att beskriva hur läget är i de här länderna, Vietnam, Kambodja, Thailand, Laos, vad det beträffar människohandel, vapenhandel och droghandel. Mm. Och det gjorde jag då i romanform. Det kom jag på att det enda sättet att få folk att läsa det är att göra en spänningsroman av det. Och som sagt, det tog mig 4 år att göra det, inklusive research såklart. Mm. Och gräva bakom kulisserna i de här miljöerna.
Och om någon som har dyslexi lyssnar på dig nu och har kanske drömmar om att bli författare, vad skulle du vilja skicka med dem eller liksom lyfta fram att man som dyslektiker ändå kan leverera en bok på 400 sidor eller vad sa du, 600 sidor? Mm. Vad tänker att man kan lyfta fram för att få andra dyslektiker att förstå att det kan vara möjligt?
Ja, i mitt fall så var det så att jag ville förmedla en kunskap. Och det här med att hur man sen stavar orden, det har aldrig varit något speciellt intressant för mig. Utan jag bara skriver på. Det är vad jag kan förmedla till andra också. Att skriv på för fasen. Andra kan ta hand om sen att fixa till orden. Och det har jag alltid gjort. Mm. Alltid i mina arbetsuppdrag. Jag har varit chef för många bolag. Och suttit i styrelserummen. Och jag har skrivit jäkligt illa. Och jag har använt vita tavlan och sagt till folk i konferensrummet att skit i vad det står på tavlan. Det är det jag vill förmedla ni ska ta till er. Mm. Och det har alla gjort. Jag har slutat rätta mina stavfel.
Har du då liksom sagt till folk att har du börjat med ett sånt möte till exempel när du ska möta nya människor i ett konferensrum att jag har dyslexi och det jag skriver här kan se hattigt ut så att alla fattar.
Ja. Jag har ett föredrag om kapitalflöden på universitetet 95, 96, 97 de där åren. Mm. Och då var det första jag sa, nu unga, ska ni inte rätta mina stavfel utan ni ska se till vad vi kan göra istället. Så jag ritade kurvor för dem. Så jag använde jag har alltid haft en tavla på väggen och rita på. För det har liksom hjälpt mig att förmedla.
Vad skulle du säga då? Det här låter ju som en väldigt bra egenskap. Att kunna förmedla sig utan liksom, siffror och bokstäver. Mm. Även om det är det man står och ska presentera för andra. Mm. Vad skulle du mer säga är en styrka hos dig? Som du kanske har dyslexin att tacka för. Det låter ju knöggligt. Men du har ju ändå fått hitta nya vägar och bli innovativ. Finns det någonting annat?
Exakt. Du sa det där. Innovativ.
Okay.
Innovation. Hela tiden. Hitta vägar ut. Oavsett om det är ett verktyg som ska skapas. Eller om det är någonting du ska uttrycka. Hitta vägar till det. Mm. Och man gör det som dyslektiker. Om du inte hittar det ordet som är viktigt att stava. Då hittar du synonymer. Mm. Du lär dig. Du får ett lite annorlunda ordförråd.
Mm. Och hur har dina läs- och skrivkunskaper sett ut? För nu säger du att andra kan stava åt mig och så. Men om man hör då din snabba historia bara här på någon minut. Att du började liksom, du hade en kärlek som lärde dig läsa och du tog igen skolan när du var vuxen och så. Men på vilket sätt ser din dyslexi ut? Om du skulle skriva på ett papper, liksom, vad har du för svårigheter?
Om det är stressat i sånt här, om jag nu skulle börja skriva, då skulle inte du kunna läsa vad jag har skrivit.
Inte för formen då, på bokstäverna heller?
Formen på bokstäverna. Men då kan jag ha blandat bokstäverna lite grann, så där kommer bråket med bokstäverna. Och det kan bli så att ord skrivs ihop.
Mm.
Men framförallt stavfelen. Och det stressade i just de tillfällen det blir stress. Men om jag sitter lugnt hemma själv och skriver ner någonting, då kan det funka perfekt. Inte perfekt, men ganska bra.
Om man bara hör ditt sätt att tampas med det då, det känns ändå som att du har ägt din dyslexi, säger vi. Du har liksom stått där rakryggad, du rättar mig om jag har fel, och talat om för folk och fått folk att känna sig bekväma i en situation där andra skulle kunna bli obekväma. Till och med kanske bli generade. Det kommer in en chef här med status och pondus och han stavar fel. Vågar vi säga något om det? Blir det konstigt? Det känns som att du har liksom låtit folk bli bekväma i det genom att vara så öppen med det.
Ja.
Stämmer det?
Ja, absolut.
Och hur har du kunnat äga det då när du hade en sån hackig start? Kände du dig aldrig dum som barn?
Oh ja.
Jag förstår det, såklart. Men hur kunde du vända det då?
Det vändes i samband med att jag träffade Agneta, så att säga. Det, när jag var då 17-18 år och blev kär. Och hon då, som sagt, skulle bli lärare. Och hjälpte mig runt det här hörnet. Som det var. Mm. Det var ett konflikthörn för mig. Just det här med att törs jag inte. Men ändå fanns nyfikenheten där. Och viljan. Och det tror jag att hon hjälpte mig över. Och det var en viktig del. Och det förmedlar jag gärna till andra. Och gör det så fort jag kan. Jag nämnde inledningsvis innan du kom att igår träffade jag en tjej, 16-17 år. Som idag är i samma situation som jag var då. Och det blev lite min mission att göra klart för henne att det är inte slut, det är bara början. Du har så mycket styrkor. Och så berättade jag lite grann hur jag själv och vad jag hade upplevt. Och hon berättade lite grann om hur socialen var idag och de här hemmen hon har varit på. Konstaterade också att det är ingenting som har hänt. Det är precis samma sak som när jag var 16-17 år och forslades runt bland alla hem. Eller det gjorde jag redan från när jag var 12 år. Och jag var ständigt på rymmen.
Så vad sa du till henne? Du sa,
ja, jag förmedlade att jag vet precis vad du är i. Det här har jag också varit i. Och det bästa med det är att hon kände det att jag var nog den enda vuxen som hon kände att hon kunde släppa till. Bara för att jag förstod henne. Hon kände att jag hade själv varit i det. Och det var en viktig del.
Mm. Så du föreläser ju också.
Ja, inte så mycket nu, men jag gjorde det tidigare.
Och har många kommit fram till dig efteråt och vill att dela sina historier? Eller?
Oh ja, väldigt många. Jag ska säga, till för 2 år sedan. Jag har ju ständigt på bokmässan stått på någon av scenerna och berättat om mina böcker, berättat om min bakgrund. Och jag tror att den är väldigt officiell idag i alla sammanhang. Så att det är ofta som både unga och vuxna kommer fram och säger, men nu törs du. Är du inte rädd att du ska få det här emot dig på något sätt? Det var jag lite grann när jag var 30-35 års åldern och mitt i karriären. Då försökte jag göra allt för att dölja det här.
Hur?
Ja, jag gömde mig bakom andra som jag kunde använda, som jag kunde pusha fram. Mm. Som kunde skriva på tavlan istället för mig. Mm. Framförallt så lärde jag mig att ställa mig framför spegeln och titta på, Staffan, vad är du bra på?
Mm.
Och jag var ju bra som projektledare. Det var att sätta ihop folk för att nå mina mål. Så jag kunde alltid sätta in några som skulle egentligen göra det jag skulle ha gjort.
Mm.
Och det klarar jag mig på. Mm. Och det blev jag väldigt duktig på. Och det är väl det som har varit min starka sida i alla sammanhang.
Är det någonting som du också försöker förmedla till andra? Låt andra göra jobbet. Eller liksom, det är svårt.
Ja, absolut.
Ja, det är toppen.
Absolut.
Men då tänker jag, då var du i ett yrke kanske där du också hade med, du var i en chefsposition och så vidare. Man har folk under sig kanske.
Mina första år som i mitt riktiga jobb som hamnade på IBM.
Mm.
Det var ju ganska svårt att komma ifrån, i stort sett från skolan till IBM.
Ja, hur gjorde du?
Ja, det...
Jag vill veta allt nu.
Vill du veta allt nu?
Ja, men jag måste veta allt, annars förstår jag inte det.
Ja, jag förfalskade bland annat ett betyg för att få jobbet.
Heja, heja. Hur gjorde du det? Med kopieringsapparat, eller?
Ja, jag skrev ett betyg själv.
Och Tippex?
Ja, jag kan erkänna det nu faktiskt.
Ja, det är preskriberat.
Ja, det är preskriberat.
Var det Tippex?
Det var nog inte bara Tippex, utan det var en bra skrivmaskin också. Jag gjorde i alla fall ett betyg. För jag tänkte så här, jag måste göra någonting mer, för att annars får inte jag det här jobbet.
Nej.
Så att jag gjorde ett bra betyg, och de följde inte upp det.
Nej.
Så att idag är det lite annorlunda. Idag har jag så många verktyg du kan använda för att följa upp det.
Mm.
Men så gjorde jag, och det slutade med att jag fick det här jobbet.
Och nu sitter du här.
Ja, nu sitter jag här. Och det i sin tur gjorde det att jag var ju tvungen att bevisa att jag klarade av det också. Och det var ju 24 timmar om dygnet. som jag var tvungen att jobba för att göra samma sak som alla andra gjorde på 8 timmar. Mm. Och det, därefter IBM så kom jag till Wang som marknadschef i Centraleuropa. Så det gick ju väldigt snabbt uppåt. Men dit kom jag bara för att jag lyckades använda andra människor.
Mm.
Och sen så gick det vidare via egna företag och en massa anställda som jag lyckades använda också för mina syftens skull.
Ja.
Så att,
ja, man ska göra det man är bra på.
Ja.
Och det är väl precis det som är en av dina superkrafter, att kunna identifiera dina styrkor och kunna använda
exakt.
Dem.
Stå framför spegeln och se vad är jag bra på. Mm. Och det lärde jag mig att göra.
Det är väl en jättebra lektion att skicka med till folk som lyssnar eller som arbetar med barn eller andra unga som har dyslexi. Alltså, gör det du är bra på och ta hjälp med det andra. Eller?
Ja, absolut.
Mm.
Det är, alltså inte, det finns någonting som jag många gånger har sagt, nej, ta inte det här ordet. Jag gjorde mitt bästa. Skit i det.
Mm.
Gör det du är bra på.
Men jättebra.
Det har sagt till många.
Hörrni, gör inte ert bästa. Gör det ni är bra på.
Ja.
Jag tycker det är väldigt bra ord som vi kan bara avrunda just nu, Staffan, och bjuda in Marika i samtalet. Men det är väl en otroligt bra sak att skicka med. Tack snälla. Jag skulle vilja prata med dig i kanske 300 timmar till. Men vi kan väl få chans att återkomma. Okej, 200.
Ja.
Nu vill jag välkomna in då Marika Habbe. Mm.
Tack.
För nu vill både jag och säkerligen Staffan också höra vad du har att säga om hur skolan bör arbeta för att elever ska lyckas övervinna sina läs- och skrivsvårigheter. Om man då som Staffan inte har den här liksom sisun att plötsligt att bara klara sig själv på ett väldigt imponerande sätt. Kan inte du berätta lite kort för oss nu vad du arbetar med och vad SPSM verkar för de som inte vet?
Mm. Jag vill bara börja med att det var så fascinerande att höra Staffan berätta. Och just det här att få syn på vad man är bra på och inte bara få syn på det som är svårt, utan båda delar, det är ju en hörnsten. Det är ju verkligen viktigt för barn och elever med dyslexi och med andra funktionsnedsättningar också förstås. Men jag jobbar som sagt på SPSM. Jag jobbar som logoped och de flesta som jobbar hos oss är specialpedagoger, men vi är också logopeder och psykologer som jobbar. Och vi jobbar nationellt med att framförallt rådgivning till skolor och förskolor. Och precis som du sa innan så handlar det ju om att alla barn och elever och även vuxenstuderande ska få kunna lära sig utifrån sina förutsättningar. Och nå målen så gott det går eller i högsta möjliga utsträckning med de styrkor och svårigheter som de här eleverna har. Och rådgivning framförallt jobbar vi med. Vi håller kurser, utbildningar, vi föreläser. Vi har studiepaket och stödmaterial som man kan hitta på vår webbplats. Så man kan lära sig mer bland annat om dyslexi just, men om andra funktionsnedsättningar också.
Vad är det ni till exempel lär ut då till en pedagog? Vad ska man tänka på som pedagog? Vad kan man göra för att skapa rätt förutsättningar för elever att övervinna sina läs- och skrivsvårigheter?
Ja, en viktig sak är ju att vi vet idag att det är viktigt att börja tidigt. Man ska inte behöva vänta så länge som du behövde, Staffan. Och nu finns ju det här som kallas för läsa, skriva, räkna garantin och det kom ju 2019. Och det är ju en lag som innebär att alla elever just ska få de här. Ingen elev ska liksom tappas bort eller så, utan alla ska verkligen få rätt stöd och tidigt stöd. Och det är en sak som vi jobbar mycket med. Och där har vi samarbetat med Skolverket på SPSM. Så att jag har varit ganska mycket inblandad i att hålla kurser kring det här. Och vi har tagit fram ett stödmaterial om dyslexi och så vidare.
Och när man då till exempel är i skolan så talar man ju ofta om lärmiljön.
Ja.
Vad är en optimal lärmiljö för dyslektiker skulle du säga?
Det är ju viktigt att man inte bara tittar på individen. Individens styrkor och svårigheter, det är viktigt att ta reda på. Men det är också viktigt att titta på gruppen. Vilka metoder har den här läraren? En lärare behöver ha många olika verktyg i sin verktygslåda. Vi vet ju att elever med dyslexi just, de behöver ju träna avkodning. Men de behöver ju också få kompensation på många olika sätt.
Som vad då?
Till exempel lite av det här som Staffan pratade om, att man kanske kan lyssna och man kan ta hjälp av datorer och sådana saker. Man kan få hjälp att tala in sina svar till exempel. Och det här är ju något som, det kan man ju inte lämna en elev ensam med, utan det måste ju läraren lära sig naturligtvis. För läraren är ju den som ska visa vägen och visa på hur man kan göra. Och det här tror jag vi har börjat lära oss mer om på senare år. när jag började med det här så var det så att man kanske bara satte en dator framför, ja, i början var det inte ens en dator utan då hade vi något som kallades för Daisy-spelare som var någonting som elever med dyslexi fick. Men sen blev det datorer, då trodde man liksom att får man bara en dator eller en lärplatta så kommer allting att funka och så är det ju inte utan det är ju läraren som måste ha ansvar för pedagogiken hela tiden och där ingår då att se till att alla elever ska kunna använda sig av de här verktygen och då behöver man hjälp med det. Det tar tid innan man blir självständig i sånt här.
Tar det tid? Det tar tid både för pedagogerna att komma in i det och för eleverna då, kan man ju förstå. Hur ska man hitta en balans då som pedagog? Att man ska dels fokuserar till en viss del såklart på individen och man identifierar svårigheterna. Men så ska man också uppmuntra styrkorna. Mm. Hur ska man hitta den balansen som pedagog? Hur talar ni kring detta?
Vi pratar ju mycket om att man ska göra eleven delaktig hela tiden. Att eleven själv ska kunna få vara med och bestämma precis det här, som du sa Staffan, vad är jag bra på och hur vill jag ha det? Och om jag nu måste träna så här mycket för att utveckla min läsförmåga, när ska jag göra det då? Jag vill ju inte gå iväg när det är slöjd och som jag är bäst på och tycker det är jättekul. Utan jag måste liksom få vara med och styra lite. När ska jag träna? Och när ska jag göra andra saker i skolan? Sen kan man inte bestämma allt det här själv, men tillsammans med läraren så att man känner att det här är vårt gemensamma projekt.
Och om man har ett stort motstånd så vill man ju inte gärna utsätta sig för att känna sig dålig. Och så. Då kanske det är lättare att man tar till ett hjälpmedel. Och så. Mm. När ska man som pedagog uppmuntra och tillåta hjälpmedel och när ska man pressa på lite för att man ska utveckla sig och träna på det som är jobbigt? Mm. Hur tänker ni kring det?
Det handlar naturligtvis om motivation. När det gäller små barn så då handlar det ju kanske mer om att man leker in det här med att jobba, lära känna språk, ljud och bokstäver och koppla ihop ett visst ljud till en viss bokstav och så. Men när man är äldre så är det ju viktigt att man försöker hitta den där motivationen. Och då tänker jag att man måste någonstans koppla ihop motivationen till vad är det jag vill i mitt liv? Jag vill bli astronaut. Okej, det kanske inte alla kan bli. Men hur ser vägen ut dit då? Man måste liksom beta ner det där i mindre mål då. Så att kanske att jag måste lära mig det här först för att jag ska kunna ta nästa steg och nästa steg och nästa steg. Och till slut så kanske jag kanske inte blir astronaut. Men ändå att man har någon slags mål med det man gör så att det känns meningsfullt. Och det är ju något man måste som lärare försöka jobba med och hitta tillsammans med eleven.
Och när du säger äldre elever, ungefär vilken ålder tänker du då?
Alltså det här tror jag är viktigt jättetidigt att man ringar in styrkor och svårigheter och hittar motivation och så redan i lågstadiet alltså. Och jag tror inte att det alls är farligt för yngre barn att få reda på att de har det här som heter dyslexi. Så man ska inte gömma undan det. Det är lätt som pedagog att man tänker att man hjälper ett barn och säger att åh, det går jättebra. Men barn vet ju väldigt tidigt att det går ju inte jättebra för mig. Jag får ju träna och ändå så läser inte jag lika bra som Pelle och Lisa. Så därför är det viktigt att få syn på det här, både vad som är svårt och vad man är bra på. Ja. Och då är ju de här styrkorna, alltså att kunna kanske vara den här som är bra på snickra eller bra på matte eller att man får visa upp de sakerna också. Mm. Och det är ju en del i den här motivationen som finns. Ja.
Staffan, det såg ut som du ville flika in något.
Ja,
minns du vad det var?
Just det här med alltså er kommunikation med skolorna och med lärarna, ska jag säga. För att när jag har varit ute i skolor eller när jag träffat ungar när det gäller just det här och de barn som jag har tagit till mig för att kommunicera med som har blivit lite busiga på grund av att de just har de här problemen. Ofta så blir det, de tar till buset istället för att göra det de ska göra i skolan. Så är ju er kommunikation med lärarna som är otroligt viktiga. Bara för att det är så mycket lärare där ute som är motiverade och som vill göra men som inte hittar in. Och sen finns det en mängd lärare där ute som praktiskt taget skiter i det. Som inte kommunicerar med ungarna. De tar inte upp de svårigheter som ungarna har. För att det är besvärligt. Och det är lite tråkigt att behöva säga det rakt ut så här. Men det är faktiskt så att så är det. Det finns lärare där som tycker att när det är besvärligt, det är sjukt av sidan.
Absolut.
Och de lärarna behövs ju fångas upp.
Mm.
Och framförallt, och de lärarna som verkligen vill, de behöver fångas upp också. Bara för att de behöver veta alla hjälpmedel som finns.
Mm.
För alla gör inte det. Det är någonting som jag i alla fall har konstaterat att det inte gör. Men...
Och tror du att det kan ha någonting att göra med den bilden vi har av dyslexi eller som är liksom allmänrådande i samhället, om det nu finns en sån bild? Varför tror ni att det är viktigt att man ska försöka nyansera den bilden? Jag vet att stiftelsen arbetar ju för det. Och varför är det viktigt? Eller är det viktigt?
Jag nyanserar på vilket sätt då?
Jo, att man kan, till exempel hade vi en gäst här tidigare som talade om att många kanske tror att de vet vad dyslexi är. Och det här kan ju gälla även pedagoger. Om man inte har blivit ordentligt utbildad, det finns ju inte ens mer som ett ämne på lärarhögskolan, förstår vi. Att man kan tro att man har ett hum om vad det är.
Mm.
Och sen så verkar man i sitt yrke eller i klassrummet utifrån detta. Men att... Det finns ju en väldigt mycket mer omfattande eller nyanserad bild av vad dyslexi kan vara, som kanske inte alla känner till.
Ja, nej, men det är ju just det här att se att dyslexi är, man är inte sin dyslexi, utan man är så mycket mer. Man har dyslexi och alla har kanske någonting, som vissa saker som är svårt och andra saker som inte är så svårt eller som man är riktigt bra på. Så att det här är ju någonting som vi på SPSM också verkar för jättemycket, just att hitta både styrkorna och svårigheterna och visa på det så att lärare kan se det här.
Till exempel, jag kan dra ett exempel från mitt eget, jag har ju en pojke som har dyslexi, men att han klarade sig igenom ettan, tvåan, trean. Men jag påtalade hela tiden för lärarna att jag tror att han har jättemycket problem. Och det var aldrig någon som ville lyssna, för de hade inte på sig de glasögonen. Och det svaret jag fick var så här, nej, men han har ju klarat, vi har gått igenom alla papper, han har ju klarat nationella proven i trean.
Så kan det vara, ja.
Jo, så kan det vara. Men då har ni inte förstått vad dyslexi kan vara. Nej. Och vad det kan göra min pojke, nej, som sen när han började fyran kastade ut alla böcker från sitt rum. Och inte har läst ett ord på 2 år. Nej.
Och det här kan ju också vara... på grund av att lärarna tror att de skyddar barnen. Och det är precis det jag vill komma åt. Att det är inte rätt sätt att sopa under mattan, oavsett vilken anledning man gör det av. Man kanske gör det i all välmening. Vi ska inte prata om sånt som är svårt. Men det är precis det vi ska.
Absolut.
Och jag har ju varit ute och pratat. Jag har ju gjort väldigt mycket dyslexiutredningar själv. Och då brukar jag fråga barnen om de själva vill berätta om det här. Och ibland vill de själva berätta för sina klasskamrater om det här. Och ibland så vill de kanske att jag kommer ut till skolan och berättar. Och då kanske vi kommer överens om att jag behöver inte berätta om att det är du som har dyslexi. Utan jag kan komma ut och berätta om dyslexi och vad är det för något. Och alltså varenda gång så är det ju fascinerande det här att den ena efter den andra säger, ja men jag har ADHD och ja men jag har dyskalkyli, alltså mattesvårigheter, och jag har det här och jag har det här. Och då blir det liksom avdramatiserat. Så det är ju någonting som är viktigt. Det är viktigt att prata om sådana här saker, för det är liksom inte... Det är både styrkor och svårigheter, som sagt.
Mm. Och jag tänker på också att vi fick också svaret när vi bad om en dyslexiutredning, att vi inte skulle stressa vårt barn med det.
Mm.
Så det gick 1 år till.
Ja!
Och då kan man ju inte ha en nyanserad bild av dyslexi, menar jag. Eller du, som pedagog, fast man arbetar mitt i skatboet, så att säga, där allting sker.
Det handlar ju lite om det här att skolan ska aldrig jobba baserat på diagnoser. Man ska få stöd oavsett. Men man behöver ju ändå ringa in vad det är. Och för många är det ju en lättnad att få reda på. Jag är ju inte dum i huvudet. Det handlar inte om att min mamma har gjort något fel. Det handlar inte om att min lärare har gjort något fel. Men jag har dyslexi. Och det är någonting som jag kan få hjälp med. Och någonting som jag också kanske delvis kan träna och övervinna.
Alltså det är jättesvårt att kommunicera med barn. Precis som det fall som du är i. Att få dem att förstå det, att jag har dyslexi och det här ska jag övervinna. Det är för dem bara skit, rent ut sagt. Där är man ju verkligen sökande som förälder.
Mm.
Hur fasen ska jag kommunicera med det? Hur ska jag bete mig? Hur nära ska jag vara? Jag skulle säga, jag skulle inte vilja vara förälder i det.
Nej.
Jag skulle inte vilja vara förälder till mig själv, hur jag var på grund av det här.
Och man lyfter då, det är en superkraft, men jag kan lova att det inte alls känns som en superkraft. Nej. Om ingen kan visa en på vilket sätt det är en superkraft.
Nej.
Och där kommer vi ner då till hur viktigt det är med utbildning för pedagogerna.
Ja.
Otroligt viktigt.
Det är de som måste vara de här, ju, precis. Det ska ju inte behöva vara en förälder som liksom hela tiden jobbar med barnens känsla kring det här och så. Utan det ska ju läraren och elevhälsan, vilka som nu finns där, psykologer, kuratorer, logopeder ibland finns ju elevhälsan. Det är ju de som ska kunna hjälpa till med de här sakerna.
Och tänk på efter ett sånt här år när många barn och ungdomar har suttit ensamma hemma utan någon slags elevhälsa i hasorna eller en omfamnad av elevhälsan. Hur tror ni att det har påverkat eleverna? Har ni eventuellt några råd till de pedagoger som arbetar också på distans? Hur man kan upprätthålla en god pedagogik i detta konstiga vakuum?
Jag har hört både positiva och negativa saker. Dels har jag träffat elever som tycker att det har varit ganska skönt. Äntligen lugn och ro. Jag har kunnat fokusera på att plugga. Och sen är det andra som har tyckt att det har varit jättejobbigt. Men jag tänker att det är superviktigt att läraren fångar upp de här eleverna. Även om man tror att de är helt med på banan nu. Men det är så lätt att missa det här som man i vanliga fall gör när man står i klassrummet. Att man kastar en blick på eleven och då förstår man, okej, han är med på banan. Han har förstått vad uppgiften går ut på. Eller man kanske bara går förbi och lägger en arm på axeln. De där små sakerna som gör att man liksom är med på banan och känner att man förstår vad det är man ska göra och så. De sakerna försvinner ju när man sitter bakom en skärm. Man ser inte vilken bok klasskompisen tar upp till exempel. Det kan ju vara en sån där ledtråd om man har svårt att läsa. Man ser, det är den röda boken vi ska ha nu.
Så hur ska pedagogerna tänka då för att kunna upprätthålla den bästa pedagogiken?
Det de behöver göra är ju att fånga upp de här eleverna och kanske ta ett litet möte i efterhand. Bara med den här eleven och säga, vet du nu precis vad det är du ska göra och vad som förväntas? Vill du att jag ska berätta något, förtydliga någonting? Alltså, det är ju superviktigt att man gör sådana saker.
Visst, det låter väldigt bra. Men det mesta ligger faktiskt på föräldrar där. Det gör det. Det är tungt alltså, men det gäller verkligen att vara stark som förälder.
Vad ska man göra då?
Samtidigt som det är svårt som förälder att motivera unga att sitta ner vid läxbordet och gå igenom läxorna. För man får ju de orden till sig som man inte vill ha. Men man måste hela tiden jobba, man måste leka in det, man måste vara där, man måste vara nära. Och det får ta den tid det tar. Det handlar inte om en lektionstimme, utan det handlar om att hela tiden ha i dialogen. Inte bara just nu är klockan 9, nu ska vi gå igenom det här i boken. För då kan det vara jäkligt tråkigt när klockan är 9. Bara för att då passar föräldern. Utan det är tålamod alltså. Det är ett otroligt tålamod.
Mm. Har du själv barn?
Ja, 3 stycken.
Har du varit en bra sån förälder?
Nej, det har jag inte.
Hur mår de? Har de klarat sig bra ändå?
Ja, det tror jag. En är lärare. Väldigt duktig lärare. I svenska dessutom.
Ja. Varför ger du det här rådet då? För du kunde inte riktigt... Har du lärt dig efterhand eller...
Ja, man kan ju titta sig i spegeln igen och säga att det där var ju inte jag bra på.
Nej, men jag menar, det gick ju bra ändå för dina barn.
Ja, verkligen. De har blivit riktigt samhällsriktiga barn. Men det har ju varit olika vägar. 3 stycken är 3 olika viljor, 3 olika karaktärer. Men vi är framme, så vi behöver inte prata om det längre. Men jag ser andra. Och jag vet ju hur jag själv har levt.
Mm.
Och jag vet vad det innebar och vad jag var tvungen att gå igenom. Så att jag säger det varje gång jag träffar en som sitter i den situationen, att ha tålamod som förälder. Mm. Det gäller att vara stark som förälder. Att inte förlita sig på skolan och bara lägga över det på lärarna. De kan göra en del. Men, och de har en svår situation just nu när det gäller genom skärmarna. Allt chefskap har en jättesvår situation när det gäller att jobba genom skärmarna. Och det är dåligt idag.
För du blir också exkluderad som förälder, för du sitter inte längre och kan bläddra i boken tillsammans med ditt barn. Du ska stå liksom lutat som en makaron över deras stol och titta in i en skärm och de scrollar runt och du hänger inte med. Eller så har man olika spann på barnen.
Ja.
Och så får man också höra att lämna över skolan till pedagogerna, du ska bara vara förälder. Du ska vara förälder och skolan ska sköta lärandet. Det är lite dubbla budskap fram och tillbaka.
Ja, man behöver ju samarbeta. Och här kan det ju vara extra viktigt att man har täta möten, inte bara med barnen. Det beror ju på hur gamla de är naturligtvis, men också med föräldrarna. Så att man liksom kommer överens lite om
hur hjälper vi till?
En handlingsplan. Hur mår eleven just nu och vad ska vi trycka på här och vad behöver vi jobba med nu? Så det är klart att föräldrarna har en viktig del.
Givetvis, men jag tänker också att ni två, du berättade Marika att du är ute ibland i skolorna och pratar. Mm. Och du också, Staffan, har varit runt och talat och liksom delat mer av din erfarenhet. Jag tänker att det är en otroligt viktig sak för människor att få spegla sig i någon annan. Mm. Och att få höra era historier eller era erfarenheter. För att man får stå IRL och lyssna på folk och kunna ställa följdfrågor, det är otroligt viktigt.
Mm. Ja, det är det. Och vid de tillfällen som jag har samlat flera hundra ungar i en aula och satt mig på scenkanten och börjat prata om mitt bus. Mm. Och när jag ser det, man ser ju direkt vilka det är som är lite bus här, så kan man ju rikta sig till dem. Mm. Och jag ser det att de känner, jaha, direkt. Och sen så går jag över till det jag har framför mig. Och just vad jag har åstadkommit och vad det har blivit, att de känner att det kan jag också göra.
Mm, det kanske är lättare
hela vägen dit.
Ja, och relatera till dig igen till, liksom, även om man säger att Selma Lagerlöf var dyslektiker, det landar inte likadant. Men om du tar dig tiden att sitta där och dela, precis som ni har gjort idag när ni kommer hit och delar en liten skärva av era liksom, yrken och erfarenheter, så är ju det, att det är ju vägen att man delar med sig av det som man har.
Ja, men det är jätteviktigt. Alltså, och när jag pratar om det här på skolor, så pratar jag ju, när jag pratar just med elever eller barn som jag har gjort en utredning eller träffat på andra sätt, så pratar jag ju jätteofta om det här, att ta exempel på kända människor eller människor som liksom det har gått bra för. Sen är det ju viktigt också att inte tänka att alla blir inte, det är inte alltid en superkraft, precis som du själv sa, utan det är olika. Det är olika för olika, men att det ändå finns de här som liksom lyckas och att det kan gå hur bra som helst ändå.
Och att lyckas kan ju vara beroende på vad man vill lyckas med.
Ja.
Så jag tänker att vi kanske kan få avrunda det här samtalet och avsluta det med dina ord, Staffan. Kommer ihåg vad jag citerade dig på som var så bra? Att man inte ska göra sitt bästa.
Det är många som har kritiserat mig för det när jag säger det, att framförallt de anställda som jag har haft runt omkring mig, när de kommer och säger det, att jag gjorde mitt bästa och det blev inte riktigt bra. Och då säger jag, du ska ju fan i att göra ditt bästa. Du ska göra det du är bra på. Och det har jag alltid gjort. Och det är det som är det viktiga. Gör det du är bra på. Då kommer det att gå jättebra.
Jag tycker vi avrundar det här samtalet med de orden och skickar med de här orden till er som lyssnar. Sprid dem. Gör det du är bra på. Tack snälla Marika Haber och tack snälla Staffan Nordström för att ni kom hit idag.
Tack!
Du har lyssnat på ett avsnitt av samtalsserien Älskade dyslexi. Missa inte att lyssna på de andra samtalen också.